Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är avsnitt nummer 14. Fast egentligen skulle det kanske heta 13B. För inte ens en vecka efter att jag hade publicerat det förra avsnittet om adrenalstudien och steroider vid sepsis publicerades en ny studie på området. Och jag tycker att den är tillräckligt intressant för en egen kommentar. Den här studien heter Approach med en väldigt lustig stavning och huvudförfattaren är Annan från Frankrike. Hans grupp låg bakom en av studierna som jag nämnde i förra avsnittet som vi då får kalla Annan 1. Och de studierna har en del gemensamt, till exempel att man kombinerade hydrokortison med fludrokortison i båda de studierna. Och den här nypublicerade studien som vi då kallar Annan 2 var egentligen tänkt att vara en studie på aktiverat protein C, eller Xigris som det också kallas. Men under rekryteringsfasen drogs det läkemedlet in från marknaden av säkerhetsskäl, som säkert en del av er kommer ihåg. Så allt de fick kvar var en studie med två grupper som randomiserats till att få antingen hydrokortison i standarddos, alltså 200 mg per dygn fördelat på 4 doser, plus fludrokortison 50 mikrogram oralt en gång dagligen, eller placebo. Och man tittade på liknande effektmått som i adrenal, alltså 90 dagars mortalitet. Och till skillnad från adrenal så ser man i Annan 2 en signifikant skillnad i mortalitet till fördel för steroidgruppen. Det var en absolut riskreduktion på 6%, det vill säga ett number needed to treat på ungefär 16. Och det är ju en betydande skillnad mot adrenal som inte såg någon signifikant skillnad i överlevnad i de här två grupperna. Men det finns en del skillnader i studiedesign. Dels då som sagt var egentligen Annans studie menat att analysera effekten av Xigris. Och man har inte vidare kommenterat i den här publicerade studien om man såg någon effekt eller allvarliga biverkningar i den gruppen. Sedan så kan man se att patienterna i Annans studie var betydligt sjukare. Man har använt olika skattningsskalor för sjukdom. I adrenal är det Apache 2 scoring och i Annans studie har man använt SAPS 2 och SOFA. Men den uppskattade mortaliteten baserad på Apache i adrenal var ungefär 40% och i Annan skulle den vara 56%. Och den verkliga mortaliteten var också betydligt högre i Annans studie än i adrenal. Nämligen i Annan så pratar vi om 43% i den behandlade gruppen mot 49% i placebogruppen, medan adrenal hade 28% i båda grupperna och en icke-signifikant skillnad. Så det är alltså betydligt högre total mortalitet och betydligt sjukare patienter i den franska Annan-studien. Jag kan också nämna att den här skillnaden såg man även i mellan Annans första studie och den så berömda Corticus-studien. Även där hade Annan betydligt sjukare patienter än man hade i Corticus och med liknande total mortalitet som i den här studien. Jag lade märke till en mycket ögonenfallande sak i texten, nämligen att i Annans studie hade patienterna väldigt höga doser av katekolaminer. Mediandosen vid randomisering var noradrenalin på 1 mikrogram per kilo per minut. Man har inte nämnt exakt vilka doser det handlar om i adrenal, men där nämner man i löpande text ungefär 0,25 mikrogram per kilo per minut, vilket ju är en mycket mer rimlig siffra. Vid 1 mikrogram per kilo per minut av noradrenalin, då börjar jag dra öronen åt mig och fundera på om jag har gjort något fel. En annan väldigt anmärkningsvärd skillnad mellan de här studierna är att i adrenal såg man mycket lågt antal av allvarliga biverkningar, dock med en litet ökad antal i steroidgruppen. I Annans studie är det ingen skillnad i antal biverkningar mellan grupperna, men däremot är det totala antalet skyhögt. Ungefär 50% av alla patienter fick något som man kallar för en allvarlig biverkan i Annans studie, mot mindre än 0,1% i adrenal. Jag antar att det här har att göra på något sätt med rapporteringen av biverkningar. Men som sagt, i adrenal var antalet väldigt lågt, så det är knappast kliniskt signifikant, om än statistiskt. Och i Annan fanns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde biverkningar. Så Annans studie stärker nu återigen fallet eller argumentet för att använda steroider vid sepsis. Och nästa fråga blir ju då om fludrokortisonet verkligen har så stor betydelse att det kan vara det som avgör skillnaden. En annan alternativ förklaring är att det är de sjukaste patienterna som tjänar mest på steroider, och eftersom Annan hade sjukare patienter fick han en mer tydlig effekt. Jag antar att det snart kommer att komma en hel del diskussioner om det här, och förhoppningsvis några uppdaterade översiktsartiklar där man tar med alla dessa nya data. Själv så står jag nog fast vid det jag sa i förra avsnittet, nämligen att jag känner mig mer säker på att steroider är säkra att använda vid sepsis, och det verkar ändå finnas en del positiva effekter. Alla de här studierna har visat rejält minskat antal dagar med vasopressorer och minskat antal IVA-dagar. Och om än inte helt patientcentrerade effektmått, så är det ändå något som jag tror att vi måste ta hänsyn till i dagens ansträngda sjukvårdssystem. Slutligen tänkte jag bara säga någonting om synaktentest, alltså test av binjurebarksinsufficiens. Det gjordes i både Annans första studie och i Corticus. I Annans första studie såg man att de patienter som inte svarade på synaktentest, det vill säga de som hade binjurebarksinsufficiens, hade mer fördel av steroider. Det såg man inte i Corticus. Och det togs ju då som intäkt för att steroider faktiskt inte är effektiva vid sepsis. I adrenal gjorde man inget synaktentest. Men i Annan 2, alltså approach, gjorde man det. Dock utan att redovisa resultatet, eller att, utan att redovisa mortalitetsskillnad fördelad på responders och non-responders. Och jag vet inte riktigt varför man valde att göra så. Hur som helst, det var bara en kort uppdatering gällande en ny studie om steroider vid sepsis. Jag kommer fortfarande att börja använda det tidigt på patienter som läggs in på IVA med sepsis. Dock är jag inte redo att börja använda fludrokortison förrän jag har hört av människor med större hjärnkapacitet än jag själv. Hör gärna av dig om du har några synpunkter på detta, och gå gärna in och som sagt lämna en kommentar på bloggen. Om du prenumererar på podden så får du gärna lämna ett omdöme på iTunes. Dela länken på sociala medier. Tack för att du lyssnar, och jag hoppas att vi hörs snart igen. Det här är Anders Silén. Hej då!